Välkomna till Slaget efter 12 den här tisdagen den 13 oktober. En arbetsgrupp på Social- och hälsoministeriet utreder vården i livets slutskede. Den här arbetsgruppen sitter också och vad jag förstår funderar på om möjligheten till dödshjälp borde bli en del av vården. Och nu igår så publicerades en sexdelad tv-serie eller dokumentärserie på arenan. Alltså alla delarna finns att se redan där och det kommer att då visas ett avsnitt i veckan också på tv-tid på Yle 5 och på arenan. Den här tv-serien har rubriken Med rätt att dö, som tar upp just de här frågeställningarna till vården i livets slutskede och möjligheten att då själv bestämma över sin död. Det här ska vi diskutera här idag. I studion här i Helsingfors har jag prästen, samhällsdebattören, får jag säga terapeuten också, säkert Hilkka Olkinuora. Välkommen.
Tack.
Och per telefon deltar Gustav Molander. Välkommen också du.
Tack.
Du är läkare och du har också forskat i döendet.
Stämmer.
Så du är precis rätt man på rätt plats i den här diskussionen idag.
Det är bra att säga att jag är psykolog också.
Det är du också.
Även av de här känsliga processerna.
Absolut. Det där, allra först så skulle jag fråga att jag vet att Hilkka har sett den här tv-dokumentärserien, så alla avsnitt så där på en gång så att säga.
Och om jag får inflika här, ja. Om ni bara kan tänka er, om du kan tänka dig och se den, så se den i sträck. För att det gäller processer som inte alls avslöjas i bara sådär bitvis.
Japp. Hur är det med dig Gustav? Tittar du på den här?
Ja, jag tittar på dem alla också i ett sträck och alldeles nu i morse.
Okej. Får jag fråga helt kort, vad är era första intryck? Om jag börjar med det Gustav, vad tänkte du om det som kommer fram i den här serien? Där följer man alltså med människor som har svåra sjukdomar och så följer vi med två personers död under det här programmets lopp.
No, det var ju väldigt påkostat och mångsidigt. Och i flera avseenden väl gjort. Det handlar ju inte bara om Finland utan det var ju många andra länder med också. Och nog sevärt och tankeväckande i många avseenden. Kanske det räcker nu där på ett allmänt plan.
Ja, det är faktiskt bara allmänt här i början. Vad tänker du Hilkka?
No, jag kan säga som spoiler att själva döden börjar vid näst sista avsnittet. Mm. Att det som vi fokuserar på är just de där olika processer som är väldigt olika. Och till en början tänkte jag att det är kanske lite spretigt. Men sen om man på något sätt, för att citera en människa i serien, om jag ger upp min själviskhet och låter mig följa de här olika människor, så nu ger det väldigt mycket. Den är sevärd. Mm. Att det enda bristen egentligen som finns där är att det mesta orsaken för dödshjälpsönskan är nog olidliga smärtor. Och de såg vi egentligen inget av. Mm. Jag kan förstå, det är svårt att fånga på tvn. Men det där att då man liksom biter sin hand i bitar i smärtan, så den fanns inte där.
Och sen, har du Hilkka sett någon bita sin hand i sin smärta?
Ja, det har jag gjort.
Tänk vad underligt, jag är läkare, jag har inte något sånt och ändå är vårda smärta.
Ja, och det är ingenting man vill se. Men sen också som läkare så kanske kan också Gustav ha en åsikt om det där att nu tyckte jag att det här med dödsmaskinen fick kanske lite för mycket utrymme i programmet som sagt i sin helhet är sevärd.
Jag måste precisera efter, vi kan ju inte utgå ifrån att folk har sett det här ännu, alltså det handlar om en australiensisk läkare som har lite sadla om också, blivit ingenjör för att han är med och har byggt en sån här sort. Det ser ut som en liten kokong som en människa kryper in i och som man då kan stanka att man själv kan bestämma att liksom, nu är det outhärdligt och nu vill jag dö och då kan du själv utan inblandning av på det sättet någon läkare ta ditt eget liv i den här kokongen, den här dödsmaskinen.
Ja, han kallar den för en sarko. Ja. Det är lätt att komma ihåg från sarkofag.
Alltså det egentligen heter det sarkos som betyder kött. Och i Bibeln är människan, den levande människan kallas för sarx, alltså kött. Att på men han vill förankra det i någon kultur som jag har lite svårt att förstå.
Det kommer i medicinen.
Mm. Ja. Okej, men han är en bisak egentligen i det här.
Jag hade också tänkt faktiskt att vi skulle kanske inte fokusera på hans dödsmaskin. Jag vet att han är väldigt omtvistad, den här herremannen, och han är dessutom så är det inte riktigt min tanke med det här, utan mer att prata om det här med rätten till död och rätten till liv. Är det två rättigheter som på något sätt står i strid med varandra, alltså den okränkbara rätten till liv och rätten till död?
Nå, om du frågar mig, ja. jag tycker inte att de står i strid till varandra. Man har rätt att leva om man föds, och man har rätt att dö. Man bestämmer ju över sitt eget liv. Så att jag ser inte liksom något problem där. Men man kan lika väl vända sig till skyldigheten att leva och skyldigheten att dö. Och då kommer vi liksom in på ett dilemma. Just det här motsatsbara rättighetsskyldighet.
Vad tänker du, Hilka?
Gustav tog upp just det här med den där kristna tanken att livet är en gåva av Gud. Och därför får man inte förvalta den som man vill, för att det är en gudomlig gåva. Men här, som präst, även som präst och teolog, så tycker jag att det är inte problemfritt det heller, för att en gåva är någonting per definition som du inte har bett om. Och en gåva är också något som du kan ge bort. Och sen kommer man fram till den här frågan att vem är den som äger livet? Och vi ofta jämför, om vi talar om eutanasi, så vi ofta jämför djuren som djurskyddslagen förhindrar oss att låta plågas. Alltså vi är förpliktigade att döda djuren om den plågas. Och då utgår vi från tanken att vi äger djuret och därmed dess liv.
Och sen det blir mer konkret om vi pratar om vem det är som äger kroppen. För det är det som det handlar om nu i det här sammanhanget.
Ja, det där livslevande kroppen. För att det sen blir,
den livslevande kroppen äger den som bär kroppen. Men i och med det ögonblicket så ändras situationen att det är myndigheterna som äger den.
Ja, säg inte annat. Och sen då man börjar tvista om liket.
Då ska bestämmas. Men när det gäller eutanasi så är det i sista hand kroppen det handlar om.
Ja, som ur min synvinkel så tycker jag att det är helheten. Att det är själen, anden, kroppen och dess förvaltarskap vi talar om. För att sen som präst har jag också sett tvister om att vem som får ta hand om liket och var det begravs. Att det är sen en annan sak, att den döda kroppen.
Men jag tycker att det liksom på något sätt kommer tillbaka till det dualistiska tänkandet. Att det är kroppen som bestämmer över själen i döendeprocessen. Eller tvärtom, själen som får bestämma över kroppen i döendeprocessen. Och då kommer vi in på det här utan att synfrågan.
Men du vet ju att ni har lite olika, att ni har ju tidigare också diskuterat de här frågorna. Jag vet att det där, ni ställer er lite olika till eutanasi.
Både lika och olika. Jag menar, Hilka har sin bakgrundsutbildning som präst och jag har min bakgrundsutbildning som läkare. Ja. Vi ställer ju viss ramar för oss vardera det här.
Vad är din inställning, Gustav Molander, till eutanasi, det som lyfts upp i den här programserien, som alltså finns att se på arenan i 6 avsnitt? Vad är din tanke till, nu ska vi för det första då skilja på det att det finns assisterat självmord, vilket är tillåtet till exempel i Schweiz på den här kliniken som där folk reser till från olika håll av världen. Och sen eutanasi där någon utomstående då, så att säga, hjälper någon att dö. Vilket vi också ser i den här tv-serien.
Det låter nog säkert som en kliché vid det här laget. Men jag anser inte att det är läkarnas sak att avsluta liv. Och jag anser att man liksom bör satsa på att förbättra de här omständigheterna kring livets sista skede. Och göra allt man kan för att få det så drägligt som möjligt. Vi har ju alla tre varit med om dödsfall och sett en när och kär person dö. Och det vet ju vad liksom det innebär i praktiken också ur de anhörigas synvinkel. Och där har vi ju alla värdefull information att komma med tanke på vad som kunde ha gjorts och göras bättre för att den här sista perioden ska vara så dräglig som möjligt.
Kan du berätta om din personliga upplevelse?
No, kanske jag kommer in på det senare sen, de här detaljerna, men att mycket kunde det där göras. Alltså, min livskamrat dog i Alzheimers sjukdom och det där kommer man in liksom på det här att vad allt är det som gör en förtvinande kropp till en person. Och då kan man ha liksom olika synvinklar på det här. För mig så var den här kroppen hela tiden min livskamrat liksom och det var liksom minnena som gjorde att personen fanns kvar. Men det där ur många andra utomstående synvinklar som var bara ett case, det var en döende kropp.
Vad tror du att det var för honom själv då?
Här kommer vi också in på vissa studier som har gjorts kring det här. Samhörighet, det är liksom att man hör till någonting eller är sammansvetsad med en annan person. Brukar ofta liksom det där föra med sig livsvilja. Och det har man kommit fram till också i eutanasistudien, att det här har liksom en stor betydelse också i livets sista skede, som är tungt och svårt i många avseenden. Och sen det här andra som är viktigt, och det är det att man kan lita på då, som Hirpa säger, en god smärtlindring och på att få en så bra vård som möjligt. Och där var kanske den här situationen då lite unik, eftersom jag själv är geriater och kan de här sakerna som läkare. Så kunde jag liksom då i alla fall kämpa och stå för den här, eller göra allt vad jag kunde för att den här vården skulle bli så bra som möjligt. Det ledde till livsvilja.
Mm. Här kan jag citera Merete Masarella och hennes fina bok om mammans död. Där hon utropar att hur klarar de familjerna sig som inte har en läkare i släkten?
Det är en bra fråga, och jag skulle vilja liksom tillspetsa den ytterligare, att förklara de människor sig som är ensamma och som inte har anhöriga som bryr sig om den.
Hilka nickar här.
Jag nickar och jag tycker att förhållandet eller åsikten om eutanasi delas i tu längs frågan: har du själv upplevt en ond, smärtsam, dålig död eller inte? Att det är så lätt att säga att det går att hämta eller få smärtlindring till allt. Men alla vet vi att det är ett visst procentantal, 8-10, av smärtor som om man inte får sedation så får man inte bort de där smärtor. Och sen med tanke på läkaretik, så där sitter på ett lustigt sätt både präster och läkare i samma båt egentligen. För att då man alldeles nyligen intervjuade 30 000 brittiska läkare, så 40% tyckte att läkare kan gott ge mediciner för eutanasi. 50% tyckte att läkaren kan vara med och hjälpa. Men att själv göra det, så var det bara en tredjedel. Och det är precis samma enkät hos finska präster, att en förvånansvärt stort antal tycker att eutanasi är förståeligt och bra. Men kyrkan ska inte tillåta det. Och sen ställde man frågan att skulle du själv vilja ha eutanasi? Och över hälften tyckte att ja. Alltså att vi predikar det ena.
Om det här smärta som målas upp i det här sammanhanget. Det är fel på systemet. bakom smärtlindringen inte är tillräckligt effektiv och alla har rätt till palliativ sedering och den behövs. Så att det är det systemet som vacklar och systemet man måste göra någonting åt. Och sen det är det här som du tog upp, Hilka, vilket jag tycker är intressant, och det är det att människors samveten är befruntade på olika sätt. Mm. Det vet ju alla. Personligen har jag ett jättestarkt överjag och har vissa tendenser på att anklaga mig själv. Så att det där, mitt samvete är starkt och det här märker man ju också då, säkert bland präster och bland läkare. En tycker det är helt okej. Andra är väldigt stränga och strikta och tycker då att borde jag ändå ha gjort något mer själv och kontribuera själv. Att det här tycker jag liksom att vem inte kommer ifrån. Det känns att jag tänkte fråga dig, Hilka, då, att om du då som själavårdare skulle ha en möjlighet att göra det här aktiva ingreppet och tömma den här sprutan. Det är ju en lätt åtgärd. Man kan ju lära olika yrkesgrupper att göra det. Så skulle du göra det?
Här är en personlig bekännelse. Det är ett och annat som mitt samvete skulle säga ja till, men som jag har vägrat göra därför att det är mot lagen och det kan ställa ett oönskvärt prejudikat. Så jag skulle aldrig ta det steget, då jag är ändå inte läkare heller, att jag skulle liksom sticka in sprutan. Däremot har jag kontrakt med vissa av mina vänner och själavårdare. Och jag har också ett dylikt kontrakt med några vänner som nu råkar vara läkare. Att de gör den slutgiltiga drickat som jag sen själv ska dricka. Att tills vidare har jag kunnat på något sätt lite undvika det här mest drastiska alternativet. Men då jag sade i en intervju i Kotiljes i 2 veckor sedan att jag har en dödsapotek, så jag fick massvis med respons. En del frågade att hur åstad kommer man det? Men väldigt många berättade att ja, att min mor har det, min mamma har det. Och att det är ändå sen bättre. Och där är jag arg för läkarkåren faktiskt. För att nu är det bättre att det är proffs som är med i processen. För att som präst har jag träffat folk som har misslyckats med sina självmordsförsök. Och det är inte trevligt med en människa som har bara lyckats skjuta bort halva huvudet eller bränna bara halva kroppen.
Du får det att låta det fruktansvärt dramatiskt. Det där, jag tycker att läkare inte är proffs på att ta livet av andra människor, utan läkare är proffs på att försöka lindra lidande.
Läkare
och
är proffs.
Och hjälpa med människor i svåra situationer när det där. Det gäller sjukdomar. Och sen det handlar ju nu i den här eutanasidebatten om den här aktiva åtgärden. Och att liksom då göra någonting i syfte att avsluta en annan människas liv. Det där är ju andra saker, det här med assisterat självmord sen.
Så det som Ilka nu talar om här, om att bett hjälp av läkare att få liksom de rätta medicamenterna. Så det räknar doseringen. Det räknar du, Gustav, som det är assisterat självmord. Det är inte förstås, utan ingen tvingar Hilka att dricka den där.
Nej, just det är den där handlingen det handlar om. Okay. Och syfte med den där handlingen, det är det som liksom den här eutanasidebatten går ut på. Ja. Men där tycker jag också det är intressant där, Hilka, när du säger då att det är läkarna som ska ta ansvaret. Och bara proffs, det här upplever jag lite orättvist på det sättet att det där, att man liksom skjuter över liksom också det här moraliska ansvaret sen på en annan människa att, och då på en läkare som då enligt vissa synsätt har en bra utbildning och kan de här sakerna, och det stämmer ju, men inte direkt den här aktiva handlingen förstås, för det är något helt annat. Att det då kommer vi in på det där var och en har rätt att leva sitt liv som hen vill, men att man har inte rätt att bestämma över vad andra människor ska göra.
Nej, och det här, om man nu tänker på siffror så att säga, så det är nog inte massvis med människor och absolut inte massvis med läkare vi talar om. Men jag tycker att om om en människa vill ha hjälp och råd med en sån dos att hen riktigt dör och inte blir kvarliggande, så jag förstår inte varför hon inte ska få den där hjälpen. Och i det där programmet faktiskt den finska damen som lyckas med sin assisterade självmord, så hon beställde via nätet från Mexiko, ja, samma dos som... Och där tycker jag att då vi alla vet att du kan få vad som helst via nätet, kinesiska droger som inte alls är det som de säger att de är, så är det sen bättre att folk liksom dödar sig enligt det brittiska sättet att de drar plastpåsen över huvudet eller beställer grejer från Mexiko. Så vi måste inte lämna de här människorna ensamma med sin nöd.
Ja, men du kan inte skjuta över det ansvaret på läkarna för de här sakerna.
Nej, ansvaret är...
Man bestämmer själv över sitt eget...
Nej, ansvaret är hos människan. Men jag tycker bara att det är lustigt att läkarna tycker att assisterad självmord är okej. Men att det sen ändå... inte själv vill vara med om det. Så det är lite lustigt.
Det är en moralisk fråga. Vad är rätt och vad är fel? Och det kan man ha
olika uppfattningar om. Och vad går gränsen för? Jag menar, nu i det här fallet, eftersom alla inte har sett den här tv-serien ännu, så ska jag bara understryka att det som du talar om här, Hilka, är alltså att där i den här programserien finns också ett par någonstans i Nyland. De framträder anonymt. Ja. Där kvinnan då har ALS, vilket är en sån här, nog en väldigt grym sjukdom som ett efter ett försvinner människans möjlighet att till och med till slut svälja och prata och alltihop, alltså det är en muskelsjukdom. Ja.
Amyotrof lateral skleros.
Ja, men det finns ju också en världskänt fall som har lidit av ALS. Det är Stephen Hawkins som från början, den här vetenskapsmannen som från början fick en väldigt tuff diagnos. Men sen trotsade alla odds och levde väldigt länge i rullstol och de flesta.
Och hittade en ny mening med sitt liv efter den här svåra krisen. Jag tycker man ser det på det här programmet. Den här kvinnan som heter Maya som reste till Zürich. För att det där,
en mexikansk, eller hon bor i Mexiko.
Hon har flyttat till Mexiko. Och den här assistenten, eller vad man ska kalla den här, som jag tycker så ut som Robin Williams. Med sin kippa på huvudet. Som enligt mitt sätt att tänka var jättesympatisk. De var väl så smått förtjusta i varandra. Man märkte ju hela tiden att hon ville leva. Att hon hade liksom någonting att leva för. Eller så tolkar jag att de tyckte om varandra, de här två.
Nej, jag tänkte att det där Maja tog upp en annan och väldigt intressant orsak också och element i den här diskussionen om när man vill och ska dö. För att hon hade något otalt med sin pappa.
Mm.
Ja. Att det var intressant att hon, och som det där assistenten sa, att hon blev så mycket gladare då hon fick... liksom en plats i Schweiz i den här dödskliniken. Hon blev så lättad att hon kunde komma tillbaka och göra en resa med sin pappa. Och det är också något som vi glömmer att de som fått det här eutanasibeslutet till exempel i Beneluxländerna, så det är bara, är det nog 5% eller det är några få som egentligen använder det. Utan att då man blir på något sätt får en rimlig, blir på ett rimligt sätt av med sin rädsla. Och det är också det där diskussionen om terhohemmet och den där biten. Att om en människa kan leva i en förvissning om att hon ska tas hand om och eventuellt eutanasi är möjligt, så det förändrar hela situationen. Och det kan bli ett bra liv.
Att det här förtröstan på att få en så god vård som möjligt och att inte bli lämnad och att inte behöva vara ensam. Det brukar motverka det här behovet.
Absolut.
Att få aktiv eutanasi, där tycker jag du har en bra point. Men ännu om det här fallet som vi pratar om, alltså den här Maja och hennes kumpis eller assistent, som man ska kalla honom. Jag kallar honom för Robin Williams. Så det där, det var ju där kontrast till det här fallet i Nederländerna. Där jag tyckte liksom att den här eutanasin var dels för tidigt. Och sen det där berörde det mig det här att han inte hade sina gamla föräldrar. Att det blev liksom ingen möjlighet där att ta farväl av föräldrarna som, om jag kommer ihåg, det var katolik eller kristna var det i varje fall. Så det där ville han inte berätta det för dem. Och det tyckte jag sen liksom att det var på något sätt såna omständigheter som blev oklara och inte liksom på något sätt slutförda de här relationerna.
Det handlar alltså om en eutanasi utförd i Nederländerna, en man som har en hjärntumör som är obotlig och det där som han bestämmer, alltså sitt dödsdatum och det där efter att gå igenom alla de här processerna med en utomstående läkare som också kommer och bedömer hans själsliga tillstånd och sådär. Och hans psykiska tillstånd så blir han beviljad det och man ser också i filmen då hur han då får den här sprutan i det här fallet som gör att han sen dör hemma på sin soffa. Och han faktiskt berättar inte för hans ålderstigna föräldrar om det här för att de vet att, eller han vet att de skulle inte godkänna det. Så de berättar först efter att det här har skett. Det är det du talar om, Gustav Molander.
Men det är just...
Jag ville kontrastera de här två fallerna mot varandra. Mm.
Mm. Och det är just, det var min tanke att de där två finländska personer så de var nära det skick som jag tänker på då jag tänker på behovet av eutanasi, att de här utländska fallen de var nästan, de mådde nästan för bra för att övertyga oss. Ja. Men det som var intressant tycker jag också sen lite senare i serien var det här att det där så kallad Hannu. Mm. Så han berättade att efter hustrun hade tagit de där medicinska mediciner. Mm. Och där fanns massvis med folk där med. Så han tog kontakt med polisen. Och då funderade åklagaren ett par månader. Att är det här nu ett brott? Att eventuellt det skulle vara... att inte förhindra vållande av kroppsskada. Mm. Att det skulle ha kunnat vara rubriken. Men sen skrattade...
Pelastustoiminnan laiminlyönti.
Yes.
Det finns en del sånt.
Men sen skrattade Hannu lite så där att det skulle ha varit också omöjligt. För att det var tiotals människor som visste om det här. Och som var närvarande. Och då hade sen åklagaren lagt ner det här. Men det här var en intressant sådär bonus att veta i det här programmet. Och nu är det Stefan Bergström i Sverige, en läkare som har gjort det här och väntar på den svenska responsen.
Det stämmer. Men ännu om det här programmet, så det som berörde mig mest var nog den här familjen i Jakobstad. Tyckte de var så sympatiska och där tyckte jag liksom att det handlade om kärlek.
Absolut.
Och det märkte man att han var ju super, den här äkta mannen och pappan och också de här barnen, de här dottrarna. Men där tyckte jag liksom att i den här serien kom det här, den här liksom äkta sorgen.
Absolut.
Och den här hjälplösheten och den här separationsångesten som är så svår att stå ut med, den kom liksom klart fram där. Så att jag lyfter på hatten för den här familjen för att de vågar ställa upp i det här programmet. Det gjorde ett djupt intryck på mig.
Den familjen får man stifta bekantskap med genast i början av första avsnittet när man börjar titta på det här serien. Det där, jag skulle nu, eftersom du nämnde här tidigare, Gustav, att du har varit med om att du har vårdat din livskamrat ända till döden och du är läkare och du kunde hjälpa så gott du kunde. Och Hilka, du har vårdat din Hannu, hur många år sedan är det nu som han?
8 år sedan.
Han dog också hemma.
Ja.
Min mamma dog också på sitt serviceboende och det där, jag är ju inte läkare och på det här serviceboende så kan folk alltså dö. Det är en sånt ställe där man inte blir skickad till sjukhus mera i slutskedet. Men dock så blev jag ändå förvånad över vissa saker sen som jag inte riktigt hade förstått. Till exempel, hon hade cancer och den exploderade på slutet. Alltså det ringdes till mig och sa att nu är det illa, att nu håller hon på. Det tog 10 dagar, den här slutsträckan. Och den sista, alltså riktigt den här dödskampen som jag såg den, så räckte i 3 dygn. Och det där då mamma hade mer eller mindre nog, alltså åtminstone kom det obehagliga ljud därifrån, och de satte en morfinpump och hon fick allt det här som hon skulle ha. Men sen när jag började fråga att kan man inte söva ner henne? Men det kan du inte om du är, alltså då måste du på till sjukhus, eller så måste du ha liksom en anestesiläkare eller någonting där. Det är sånt som man som anhörig, om man inte läkare, inte riktigt förstår att vad är det jag ser? Är det smärta? Är det ångest? Är det död? Vad är det jag ser? Det jag försöker säga med det här, att vi som inte är utbildade här, vi borde kanske tas med på något sätt och få lära oss mer om att vad det är man kommer att se, vad är det man kan förvänta.
Det är bra att du tar upp det här, till exempel just med den här andningen i det sista skedet av den här döende processen, så verkar skrämmande ofta och väldigt obehagligt.
Det var mycket skrämmande.
Anhöriga, och det borde man berätta på förhand. Men här är vi just inne på det här temat, liksom, att det finns så mycket att göra här ännu för de här sakerna, och hur liksom det där, både den döende och de anhöriga ska informeras om vad det är som sker och hur det kommer att ske. Och sen så här har liksom svar på att vi har inte en anestesiolog eller hur det nu var man hade sagt åt dig. Så det är liksom inte sakligt i det sammanhanget.
Jo, men alltså jag vill inte på något sätt, jag tyckte att de skötte om min mamma jättebra. Det var jag som inte kanske förstod att fråga i något skede att vad händer sen. Jo. Alltså för att det här är inte ett sjukhus. Och jag vet inte, du hade hemsjukvård hos hemsjukhus med Hannu. Förstod du vad du hade att vänta dig, Hilka?
Alltså, för det första så hur ska man säga? Här sitter tre, alltså vi som diskuterar, så vi är 3 västnyländska änkor. Och vi har just...
Jag är inte en änka. Jag är
enkling.
Enkling, ja, just.
Ja. Okej.
Okay. Och just nu vet vi ingenting huruvida det här centraliseringen av Huxa ska ta bort vår hemsjukhus och palliativ vård i våra trakter. Och det syns överallt att det är på något sätt det stora sjukhusens etik. Läkaretiken gäller att rädda människan. Och de talar om att nu har vi förlorat patienten. Och palliativ vård talar om att vårda. Och där finns en kulturskillnad. Och då jag tänker på det 50 000 som, över 50 000 som har undertecknat Terhohemmets brev till beslutsfattare. Så det gäller inte Terhohemmet som sådan. Utan det gäller just det som vi har här talat om. Rätten till bra vård och att få vara med i den där processen. Men om vårdpersonalen är rädd för döden eller ovan vid döden, så hur kan de sen hjälpa oss som är sådär vanliga, okunniga människor i döendet och vara med? Och precis som Gustav säger, så hela det där programmet, hela den här processen, hela mitt engagemang har att göra med tro, hopp och kärlek. Och nu då 1/3 av finländare eller mer inte längre tror på livet efter döden, så det som de är rädda för är inte helvete där borta, utan helvete här på jorden. Och det är det som vi ska försöka på något sätt hjälpa med. Och sen kan vi tala om kärleken som fattas i processen. Och sen kan vi också, vi kunde ha diskuterat väldigt, väldigt länge om hoppet. Att vad är det hopplösheten? Vad är den hopplöshet som sen betingar eutanasi?
Gustav, du får du svara gärna på. Jag hörde att du försökte flera gånger inflika.
Jag försökte inflika just det där som jag sagt flera gånger tidigare. Att det finns så mycket man kan göra för döende människor och för deras anhöriga i livets sista skede som inte fungerar nu. Vilket är helt bra rör du upp. Och det här med hoppet brukar man ju säga att det är det sista som dör. Att det där liksom hoppet ska finnas kvar. Och det är liksom något sätt hoppet man lever på. Vi ska göra allt för att upprätthålla det här hoppet. Och där har vi liksom då som får fortsätta med våra liv ett ansvar. Och också då det här jag sett på i mitt eget jobb. Det här när den här diagnosen kommer. Och då hoppas man ju först på liksom att man ska kunna råda bot på den här sjukdomen. Och så småningom man sen, när processen går vidare och man kan acceptera situationen åtminstone på något plan, så börjar man ofta hoppas på något annat. Till exempel då att ens vänner och barn, om man har barn, ska få ett så bra liv som möjligt. Och sen i sista hand det här var cirka säga då att om man ändå på något sätt kan förenas i döden. Och det kom ju bra fram i det här programmet också med tanke på just det här gamla paret som det där då dog tillsammans i Schweiz. Det är ju också en urgammal det där tanke, det där att man behöver aldrig skiljas, man behöver aldrig separera, att man dör tillsammans.
Ja, det finns en sån död faktiskt också. Det hade jag nästan glömt i den här tv-serien som alltså finns att se på arenan. Vet ni, det skulle finnas hur mycket som helst att diskutera ännu. Och nu tar tiden slut alldeles just. Men jag kan hålla ett par minuter. Det som jag skulle vilja veta ännu av er båda. Och nu ber jag om riktigt korta svar. Jag tänker på den här sista utdragna döden just. Alltså att någon ligger och har långa andningsuppehåll och det där. Sen mitt i, alltså drar efter andan igen. Det var det som jag såg med min mamma till exempel. Så det där. Hur förhåller ni er till det då att man som anhörig eller vårdpersonal helt enkelt skulle kunna ge lite mer av den där morfinen så att personen, patienten, skulle sluta andas?
Det finns olika sätt att försöka estimera smärta och om den här döende människan upplever smärta. Och om det finns indikationer, om man misstänker smärta eller det där annat obehag, ska vi säga det på det sättet, så kan man väl ge mera morfin. Och det där är just hela det där tanken är ju den att den här människan ska ha det så bra att vara som möjligt. Och då kommer de anhöriga också in i bilden, för att ångest smittar ju och sprider ju på sig. Så att det är därför liksom är det väldigt viktigt också att i den situationen ta hand om de anhöriga.
Vad säger du, Hilka, helt kort?
Att ge morfin.
Att ge lite mer.
Ge lite extra morfin.
Då när du vet att det här är slutrak.
Så det ligger utanför mitt kompetensområde. Tyvärr, där skulle jag bara...
Ja, jag skulle ha gjort det själv om jag skulle ha kunnat då när jag satt i det där rummet. Det kan jag säga helt ärligt. Att jag tänkte, jag sa det också för köterskan, att det där... Ja, skulle jag veta hur den här pumpen fungerar, skulle jag... Det, så illa gjorde det att titta på det här när det är ens egen mamma.
Det är ju Bettina, poängen, det är den. Och det är svårt liksom, att man vet ju inte om det var du som ledade det här eller din mamma.
Jag har förstått det mycket mer efteråt när jag har kunnat lite ta avstånd till det och tänka på att det kanske är så. Att det ser värre ut än vad det är.
Det vet vi inte.
Nej, det vet vi inte. Det där, som sagt, vi skulle kunna prata hur länge som helst. Tyvärr så måste jag lägga sträck här. Men att jag tippar på att det här är en sån diskussion som många finner väldigt relevant av olika anledningar. Därför säger jag igen att ni kan skriva till adressen slaget@yle.fi. slaget@yle.fi. Mitt namn är Bettina Sågbom. En ny debatt imorgon, samma tid, samma kanal. Hej då.